Drömläge för Putin när Trump bjuder in till möte i Alaska medan Ukraina kämpar för att hålla kvar amerikanernas uppmärksamhet. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig Fredrik Wadström.
We begin this morning with a significant meeting between President Donald Trump and Russia's leader Vladimir Putin. The two are expected to meet one-on-one Friday in Alaska. Now, as of right now, Ukraine's leader Volodymyr Zelensky...
Idag är det den 13 augusti och vi är bara dagar från det väntade mötet mellan Rysslands Vladimir Putin och USA:s Donald Trump i den amerikanska delstaten Alaska. Och vi ska prata om möjligheterna att också efter det här planerade mötet komma vidare i förhandlingarna om en framtida fred. Med mig i studion har jag Stig Fredriksson, journalist och författare med lång erfarenhet av Ryssland och Sovjetunionen. Välkommen.
Tack, tack.
Välkommen också Magnus Christiansson, lektor på Försvarshögskolan.
Tack.
Och Ekots Johanna Melén, tidigare Moskva-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Ja, varför ska Putin och Trump mötas just nu, Stig?
Alltså det här Alaska-mötet är ju en direkt följd av sändebudet Steve Witkoffs besök i Moskva. Och det besöket var ju sin tur en följd av Trumps tro på att om han möter Putin öga mot öga och sätter sig ner så kan det bli fred i Ukraina.
Och hur påverkar det här mötet kriget på marken i Ukraina, Magnus?
Ett eldupphör eller en fredsprocess skulle naturligtvis påverka situationen på marken. Och möjligtvis så kan det här toppmötet vara början på en sån process. Men det finns ju väldigt många osäkerhetsfaktorer. Och oavsett hur den här processen går framåt så den största faktorn för det som händer på marken är den amerikanska hjälpen till Ukraina. Och det är det som ukrainarna måste bevaka i den fortsatta utvecklingen.
Och varför har de valt att ses i Alaska, Johanna?
Ja, exakt hur man kom fram till det vet vi väl inte. Men för Vladimir Putin är det naturligtvis en fördel att han dels får möta Donald Trump i USA men slipper färdas över andra delar av världen än en ryskt territorium som den efterlyste misstänkte krigsförbrytare han är. Han kan flyga hela vägen genom Ryssland och sen landa i Alaska. Och sen har det ju viss symbolisk betydelse också. Alaska var ju faktiskt fram till 1800-talet någon gång ryskt territorium och Donald Trump han tillät sig till och med en felsägning häromdagen när han sa att han reser till Ryssland för att träffa Vladimir Putin.
Det har under sommaren rapporterats mycket om att Trump tappat tålamodet med Putin och hotat med tuffare tag gentemot Ryssland. Men var står vi egentligen när det gäller USA:s ton mot ryssarna just nu, Stig?
Ja, det stämmer ju då att Trump hotade med hårdare sanktioner mot Ryssland. Men det var ju fram till dess att vi fick besked om det här Alaska-mötet. Och sen dess har vi inte hört någonting om den här tidsfristen som löpte ut och sanktionerna som skulle bli hårdare.
Johanna, hur ska man se på amerikanerna? Vilken vilja finns det att sätta press på Ryssland? Tidigare var det ett ganska hårda ord mot Ukraina och även fortsättningsvis.
Ja, nu efter en period där Trump har varit irriterad på Putin så verkar han ju återigen nu istället vara irriterad på Zelensky som hade då ganska legitima invändningar när han sa att vi kan inte bara lämna bort land, då måste vi ändra vår konstitution och så vidare. Och det väckte viss irritation hos Donald Trump och han började återigen prata om att det var Zelensky som låg bakom det här kriget. Och det är väl det som är den stora faran just i när en ledare som Trump möter Vladimir Putin ensam utan ukrainsk medverkan, att han ser ju på det här kriget som ett krig vilket som helst mellan två parter där båda bär skuld och där det bara handlar om att skifta lite territorium så kan vi få fred, och där han inte genom sina uttalanden och uttalanden från personer i hans administration inte ens verkar riktigt ha sjunkit in hur det här kriget startade, vad det handlar om, att det finns en aggressionspart här och ett land som försvarar sig, utan han ser det som ett krig mellan två parter där båda bär skuld. Och det är naturligtvis väldigt goda nyheter att det är så för Vladimir Putin, eftersom det är så den ryska retoriken går, att det är framförallt Ukraina som bär skuld till det här.
Många bedömare på sistone har beskrivit det här som ett drömläge för Putin, att han får träffa Trump och under de här formerna. Stig, på vilket sätt skulle det kunna vara ett drömläge?
Det är ett drömläge för Putin eftersom man får ett enskilt möte med USAs president. Det är så han vill göra upp om situationen i världen. Han vill att de här två ledarna ska sätta sig ner och göra upp. Och då har liksom tredje part ingenting där att göra. Och framförallt Ukraina, som är den anfallna parten, har inte där att göra, utan de ska göra upp. Och Putin, som då har varit isolerad i världspolitiken tidigare, han får komma in igen i värmen och träffa Trump.
Den senaste veckan så har Donald Trump flera gånger sagt att för att uppnå fred mellan Ryssland och Ukraina så behövs det genomföras en utväxling av landområden mellan länderna. Vad betyder det, Magnus?
Ja, det finns ju verkligen delade meningar om vad det här bytet av landområden egentligen går ut på. Men jag tror det viktigaste med Alaska-mötet är faktiskt mycket större än Ukraina och de här områdena. Och det är nämligen att inte bara släpper man in Putin och legitimerar honom, utan USA legitimerar med det här toppmötet en stormaktsdikterad säkerhetsordning i Europa. Och det är ju detta som har alarmerat de europeiska ledarna, det som man ofta har kallat för Coalition of the Willing. Så att det kommer ju då genomföras idag ett sorts förmöte där de europeiska ledarna försöker påverka Trump, just för att man inte vill ha den här ordningen. Hela Europas historia är full med dessa stormaktsdiktat, och nu legitimerar en amerikansk president en ny säkerhetsordning i Europa, och detta är väldigt, väldigt farligt.
Stig?
Alltså, jag förstår inte hur Putin överhuvudtaget skulle kunna gå med på att ge upp några territorier i Ukraina, i östra och södra Ukraina, som de har ockuperat. Därför att de här, förutom Krim då, som de tog 2014, så har ju de andra fyra regionerna, alltså Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizhia, de är ju redan införlivade i den ryska federationen. Det står i Rysslands grundlag.
Man hade till och med en ceremoni i Kreml.
Ja visst, hösten 2022. Då blev de en del av Ryssland, och Putin kan liksom inte lämna tillbaka det till Ukraina, därför att då bryter han mot den ryska grundlagen och han undergräver sin egen maktställning. Så för mig är det helt uteslutet. Det finns några små områden i runt Charkiv och Sumy i nordöstra Ukraina som Ryssland har, som de skulle kunna ge tillbaka. Men Trump måste ju inse att Putin är inte beredd till några som helst eftergifter.
När det amerikanska sändebudet Steve Witkoff besökte Moskva i förra veckan så diskuterades den här landfrågan då i överläggningarna med Putin. Och nu rapporterar flera medier om att det kan ha blivit ett missförstånd under det där samtalet. Vad handlar det där om, Johanna?
Ja, det var det verkar så att Steve Witkoff fått åtskilda gånger förklara vad det faktiskt var han hörde från Vladimir Putin i Kreml, och men att det inte har blivit någon större klarhet i det. Det finns uppgifter om att han helt enkelt misstolkade. Witkoff trodde att Putin då enligt uppgift sa att det handlar om att dra tillbaka ryska styrkor, medan Putin i själva verket pratar om att det var de ukrainska styrkorna som skulle dras tillbaka. Och just Steve Witkoff har ju tidigare visat sig vara den kanske allra mest villiga att lyssna till Vladimir Putin ur den amerikanska administrationen. Och många har ju betonat att han är ju verkligen ingen diplomat, utan han har en bakgrund inom fastighetsbranschen, kommer till Moskva för att göra affärer snarare än att förhandla fred om Ukraina, och är naturligtvis ett väldigt tacksamt byte för den ryske ledaren.
Det kommer nu också allt fler uppgifter om framgångar för den ryska armén i östra Ukraina, inte minst kring den strategiskt viktiga staden Pokrovsk. Vad vet vi om hur det går i kriget just nu, Magnus?
Ja, det är en ficka i frontlinjen som är ungefär 10 mil lång i Donetsk oblast. Och längs hela den här fickan så har ryssarna enligt rapporter ryckt fram några kilometer. Och det intressanta är då inte att man har kommit så långt in på djupet, utan att detta sker över en ganska lång sträcka. Vi har sett liknande utvecklingar tidigare i kriget. Förra våren i Avdivka, som också ligger nära Pokrovsk, så gjorde man liknande genombrott men fastnade sen. Och det har varit svårt för någon sida i det här kriget att verkligen utnyttja sådana här genombrott, därför att slagfältet är så transparent. Det är väldigt lätt att med drönare och att med satelliter hålla koll på var man har sina reserver och var man sätter in sina genombrottsförsök. Hur det går den här gången får vi naturligtvis se framöver. Det är en oroväckande utveckling för Ukraina. Men som sagt, vi har sett liknande utvecklingar tidigare. Och det kan ju möjligen också vara lite lugnande för den ukrainska sidan.
Sedan nyheten kom om att Trump och Putin ska mötas i Alaska, så har ryska statliga medier gått i spinn över just valet av plats. Och det räcker med att lyssna på Putins favoritartister, den ryska rockgruppen Lube, för att förstå att Alaska inte är som vilken delstat som helst för ryssar. Putins favoritgrupp Lube med en av sina tidiga låtar från tidigt 90-tal, Nie valjaj duraka Amerika, spela inte dum Amerika, där textraden lämna ifrån er Alaska dyker upp i slutet. Ja, vad har Alaska för betydelse för ryssar, Stig?
Det är klart att i ryssars medvetande så finns det här ryska förflutna i Alaska. Så tsaren Alexander II sålde Alaska till USA 1867. Men just nu så är väl det viktigaste för Vladimir Putin att Alaska är USA. Och han flyger direkt till Alaska från Ryssland, och han behöver inte oroa sig för att bli arresterad. Han är efterlyst som internationell krigsförbrytare, men USA är inte med i ICC, brottmålsdomstolen, och Putin behöver inte befara någonting när han åker till Alaska.
Vi såg för några år sedan, alltså typ på 2020-talet, alltså väldigt nyligen, så dök det upp såna här billboards, alltså stora reklamaffischer i vissa ryska städer. De skrev Alaska Nasha, alltså Alaska är vårt, ungefär som Krim är vårt. Vad har du för bild, Johanna, av Alaskas roll i den ryska propagandan?
Jag har ingen bild av att det här är någonting som är stort i det ryska allmänna medvetandet, men däremot för en historiefanatiker som Vladimir Putin så är naturligtvis Alaska en tacksam plats att mötas på, som ytterligare en symbol över hur Ryssland alltid historiskt har varit den här liksom imperiestaten som har sträckt sig långt utanför dagens ryska gränser, och att det är någonting som han på något sätt vill återskapa, den här bilden av Ryssland som en världsherre, på samma sätt då som han ser att USA är, att det är de här stora gamla imperiemakterna som kan göra upp sinsemellan. Så att jag tror att det framförallt har en symbolisk betydelse.
Magnus, vi har ju hört mycket prat från USAs sida om Grönland och dess strategiskt viktiga betydelse, och de skulle gärna vilja ha det. När det gäller Alaska då, på andra sidan den nordamerikanska kontinenten, vad har det för militärstrategisk betydelse?
Ja, rent allmänt så har ju Alaska ett värde eftersom det finns olja, gas och mineralfyndigheter där. Men amerikanerna har också använt Alaska för sitt missilförsvar och för radarövervakning, och det finns också flygvapenbaser på Alaska. Och det här är någonting som kolliderar lite med de ryska intressena av det som kallas för norra havsrutten. Alltså från Karasjön in över Beringsund och sen ner i Beringshav. Och där har man nu under senare år också koordinerat sig och samordnat sina intressen i det här området med kineserna. Så både Ryskt bombflyg har opererat i på kusten utanför Alaska, men också kinesisk kustbevakning har börjat röra sig i Berings hav. Så att här kan man säga att det är liksom två strategiska intressen som kolliderar, och som i takt med Rysslands militarisering och allt mer hårdföra politik så har det här blivit en tydligare friktionsyta.
Lite grann i skuggan av Rysslands krig i Ukraina så har ett annat långvarigt krig i den större regionen i den här delen av världen tagit ett stort steg mot en långsiktig lösning. Häromdagen bjöds Armeniens och Azerbajdzjans ledare in av Donald Trump till Vita huset för att skriva under ett avtal.
A handshake to seal the deal. Peace has been brokered at the White House between Azerbaijan and Armenia after nearly four decades of conflict.
Today we have reached a significant milestone in Armenia-Azerbaijan relations.
Vi hörde Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan som pratade vid mötet i Vita huset, där Azerbaijans ledare Ilham Aliyev också satt med vid bordet bredvid Trump. USA:s president kallade det här avtalet för en historisk överenskommelse. Johanna, hur nära är vi ett verkligt fredsavtal mellan Armenien och Azerbaijan?
De bedömare från Armenien som jag har pratat med i veckan tonar ju ner betydelsen av det här. Visst, det är ett viktigt steg på vägen mot en långvarig fred. Men det som skrevs under i Washington, det var en slags deklaration om en strävan mot att i framtiden skriva under ett fredsavtal. Och det är ju sig unikt, så långt har man inte kommit tidigare. Men bara dagen efter så träffade Ilham Aliyev, Azerbaijans president, journalister och upprepade då de krav som han har för att skriva på sånt här avtal. Och det handlar ju om att få Armenien att ändra i sin grundlag och ta bort då en skrivning om regionen Nagorno-Karabach, som ju är den region man har stridit om i över 30 år. Och det här är ju någonting som är väldigt svårsmält för Armenien, och därför så menar många att vi är på god väg, men det är väldigt mycket som återstår för att det verkligen ska skrivas på ett långvarigt fredsavtal.
Kriget i Nagorno-Karabach blossade upp redan på slutet på 80-talet när de här länderna egentligen bara var sovjetrepubliker, och sen har det fortsatt under in på 90-talet, varit vilande under lång tid och sen blossat upp igen på 2020-talet, och Azerbaijan gick väl ut som vinnare här om året och tömde i princip Nagorno-Karabach på all armenisk befolkning. Magnus, vad betyder de här samtalen som pågår just nu för den militära situationen i södra Kaukasien?
Ja, det konkreta i det här som har hänt är att det finns en intention från parternas sida om att man ska ordna en landförbindelse, den så kallade Sangesur-korridoren, genom Armenien för att binda ihop en avskuren azerisk provins. Och poängen är då att den ska förvaltas av USA. Så jag tror att Vita huset, de väntar med att lägga champagneflaskorna på kylning när det gäller fred. Men det är definitivt ett framsteg och en framgång för Trump när det gäller att göra en inbrytning i ett område som är Iran och Rysslands bakgård. Man splittrar dessutom då Ryssland och Turkiet i det här området. Så att det är tveklöst en framgång för amerikansk diplomati.
Den där vägen skulle ju på något sätt uppkallas efter Trump också. Johanna, vad kan det här få för konsekvenser att man bygger den här vägen genom södra Armenien?
Azerbaijan har ju velat att den här vägen ska liksom styras utifrån Armenien, alltså av krafter utanför Armenien. Ryssarna har varit intresserade av att ha kontroll över den här vägen. Så att från armenisk sida så ser man då att när det är ett USA-bolag som ska bygga det här, att man är på något sätt garanterad sin egen suveränitet på ett bättre sätt. Och det som bedömare i Armenien är överens om är ju att det här avtalet är ett slags slut på Rysslands monopol att stå för säkerheten i den här regionen. Även om Ryssland fortfarande har en permanent militärbas i Armenien så har ju Rysslands står ju alls inte lika högt i kurs i Armenien längre efter vad som hände då när Azerbaijan slutligen tog kontroll över Nagorno-Karabach där ryska fredsbevarande soldater bara stod vid sidan om och såg på och har liksom svikit enligt många armenier det som man har sett på Ryssland som just en säkerhetsgarant där man då ligger mellan två för Armeniens sida då fiende stater, Azerbaijan å ena sidan och Turkiet å andra sidan.
Stig, det här är ju gamla ryska intressesfärer. Jag menar, redan på ryska imperietiden så var det här utkanten av imperiet. Sovjetunionen hade man kontroll över den här regionen. Var står Ryssland nu i relation till södra Kaukasien?
Ja, men det är ju påtagligt att Ryssland håller på att förlora inflytande i de här delarna av före detta Sovjetunionen. Och att USA då bryter in, och det visar ju också att USA under Donald Trump med amerikanska pengar försöker komma in i den här regionen och vinna inflytande. Så det är ju anmärkningsvärt att Ryssland förlorar inflytande. Jag tror också att det beror på att de här länderna ser med oro på hur Ryssland invaderade Ukraina och är rädda för att någonting liknande skulle kunna inträffa. Det är därför också som de vänder sig bort från Ryssland. Och så finns det en annan sak som jag tänkte på när jag såg den här ceremonin i Washington, att de här båda ledarna från Armenien och Azerbaijan nästan överröstade varandra i att nominera Donald Trump till Nobels fredspris. Och Donald Trump satt ju där och naturligtvis bara sög in det här och njötet av det här.
Med det har vi kommit fram till den sista punkten i veckans avsnitt. Som alla andra avsnitt är veckans kremlologi. Vad har ni sett den senaste tiden? Magnus?
Ja, jag skulle vilja tipsa om journalisten Anton Trojanovskis artikelserie i New York Times som ger egentligen den första verkliga inblicken i hur Kreml har fungerat efter 2022. Och den handlar om hur den ställföreträdande stabschefen Sergej Kirienko, mannen som ligger bakom de falska folkomröstningarna på ockuperad mark i Ukraina, som har legat bakom hur man slår ner oppositionen i Ryssland, hur man kontrollerar internet, hur han, denne kalle teknokrat som egentligen bara utför uppgifter, hur han verkligen har stigit i rang och fått fler och fler uppgifter på bekostnad utav stabschefen Dmitri Kosak, som uppges har försökt påverka Putin att stoppa kriget. Och i takt med att han har försökt med detta så har han tappat inflytande och marginaliserats i Kreml. Så det här är klassisk kremlologi verkligen.
Stig, vilken är din kremlologi?
Ja, så även jag har fastnat för New York Times porträttet av första vice stabschefen Sergej Kirienko. Ett väldigt väldokumenterat porträtt. Vi vet så lite om maktapparaten under Putin. Och den här Kirienko minns ju jag som en rysk premiärminister under ett halvår 1998. Liksom ung och fjunig nästan.
Under Jeltsin.
Under Jeltsin. Som fick avsked när rubeln kollapsade. Idag så beskrivs han då som så mäktig, och det intressanta med det här porträttet är också att han ansvarar för förryskningen utav de ockuperade områdena i östra och södra Ukraina. Och det visar väl hans makt hos Putin.
Johanna, vad har du sett?
Ja, när ryssarna inte är särskilt intresserade av det här kriget och det är ingenting som många vill bara hålla ifrån sig, så finns det andra saker som upprör, till exempel som att ryska utbildningsministeriet har lanserat en enhetlig skoluniform som ska tas i bruk från och med i höst. Och ett exempel på den här visades upp på en presskonferens tidigare i somras, och då framförallt flickornas uniform. Där var det framförallt framträdande det här enorma vita kråset i halsen till den matt mörkröda kavajen. Och det här har fått ryssar att reagera och skriva saker på internet som att vi lever i 21 århundradet, men här vill man få oss tillbaka till 1800-talet. Det är som att ta någonting ur mormors garderob och så vidare. Så det här är väl ett exempel på hur ryssar kan få uttryck för missnöje i betydligt mindre frågor när annat är förbjudet att kritisera.
Tack Stig Fredriksson, Magnus Kristiansson och Johanna Melén. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges radioappen. Nästa veckas avsnitt spelas in live på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm under Sveriges radios evenemang Möt radiokorrespondenterna. Tisdagen den 19 augusti. Kom gärna förbi och lyssna om ni är i Stockholm, men se till att vara där i tid så att ni får plats i salongen. Radiokorrespondenterna Ryssland live tisdagen den 19 augusti på Kulturhuset Stadsteatern. Producent den här veckan, Stina Fischer. Jag heter Fredrik Wadström.